Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och det som är väldigt kul här på Tyresö Radion är att det finns en massa människor som kommer till våran studio och som jag träffar som kan väldigt mycket om Tyresös historia. Och för inte så länge sedan så träffade jag en fantastiskt intressant person i centrum. Och den personen såg jag till att hon fick komma till våran studio med sin gamla kompis. Och kompisen hette Bernt Karlsson och har hörts väldigt mycket här. Och då hade jag fått ett foto innan av Bernt där han var 3 år på en kälke. Vem var det som fanns på fotot med Bernt?
Det var Gunvor Boström, född Larsson.
Ja, därför ni två bodde i närheten av varandra i Trollbäcken.
Ja, det var ett stenkast emellan.
Ja. Nu får du tala om vilket år du är född.
Jag är född 38.
Och Bernt är född?
43.
Japp, så du tog hand om honom, den där lilla parven.
Ja, han fick väl i alla fall vara med och åka kälke och det var det vi gjorde.
Ja. Och det som är roligt, Bernt är väldigt duktig på att berätta om saker. Och då sa han ju att du kan allt om Trollbäcken. Och om Tyresös historia. Därför att du varit ordförande i Tyresös hembygdsförening i hur många år?
34 år.
Alltså det är fantastiskt. Det är ju en gärning. Och det som var så roligt, då gjorde vi det här programmet tillsammans med Bernt. Där du berättade väldigt mycket kring vad du gjort i livet. Att du utbildade sen till diakon.
Ja, det stämmer. Och det är det jag arbetat med tills jag var 78 år.
Du fick jobba så länge som till 78?
Ja, jag var efterfrågad. Det blev kris på det här och där i olika församlingar i Stockholm. Och då ringde de mig och frågade, kan du inte komma och vara här 3 månader? Och på ett ställe så blev det 4 år och på ett annat ställe så blev det 2 år. Så gick det till. Men jag jobbade inte heltid. Men att vara diakon eller diakonissa, för jag är faktiskt vigd diakonissa, så är det ett fantastiskt arbete att få vara tillsammans med människor, stödja och hjälpa och ibland kanske lösa problem och ibland kanske vara med när det har hänt svåra katastrofer.
Ja. Det, är inte det nästan som det som kallas för ett kall?
Ja, från början så var det ju ett kall, för då man kan jämföra det lite med nunnor. Diakonisterna som kom in, de kom ju in när de var 18 år. Av olika anledningar. En del kom direkt ifrån barnhem. En del kom från mer välbärgade familjer. En del kom dit för att det var deras kall. Och man kan ju undra om man har tänkt igenom det ordentligt när man är 18 år. Men det var ju deras problem. Men det var ju så att då var de ju på Ersta. De var alltså där. Och de fick inte gifta sig. Jag hade en fadder som sa, om man hittade den jordiska kärleken, då fick man säga adjö till Ersta.
Men det är otroligt. Det här är en egen historia. Vet du vad, Gunvor? Den här gången ska vi prata lite just om din gärning i hembygdsföreningen. Uh-huh. Därför att på Tyresöradion så har vi haft Gunnel Agrell Lundgren som har intervjuat Göran Magnusson som har skrivit den här fantastiska boken tillsammans med den andra som heter Torp och gårdar i Tyresö. Och sen har han på Tyresö berättat väldigt mycket om de olika torpen. Men då tänkte jag så här att du och jag, vi ska försöka reda ut historien om hur ni i hembygdsföreningen räddade båtsmanstorpet Alstorp.
Ja, och det är också en historia för sig. Och det var tack vare att vi fick reda på att Alstorp höll på att rasa ihop, för man hade stulit takteglet. Det var ju speciellt tegel som låg på uthuset också. Och jag för min del var inte så ofta förbi Alstorp annat under vintertiden när det var snö. För då åkte vi skidor där och såg det lilla fina torpet i skogsbacken.
Tala om exakt var det ligger för de som inte vet. De flesta vet nog var Alstorp ligger, men alla vet inte det.
Ja, Alstorp ligger ju en bit ifrån Alby. Det går ju en led mitt emellan torpen faktiskt. Eller uthuset och boningshuset.
Ja, mellan Fårdala och Alby kan man säga, va?
Ja, det kan man väl säga. Det är inte så långt till Fårdala bebyggelse där på Rönnbergsvägen nu. Så att det ligger där inne vackert och har legat där i många år.
Mm. Och du berättade bland annat att du på nyårsafton 1979 så var du på Vivo i centrum, på den tiden det fanns Vivo. Och då träffade du en person som berättade om det här.
Ja, jag träffade Ove Andreasson som var bror till min väninna. Och så vi kände varandra sedan tidigare. Och så vi började prata där vi stod i kön med varsin nummerlapp och skulle köpa ost till nyårsafton. Och då säger Ove: har du varit förbi Alstad på sista tiden? Nej, det har jag inte varit på länge. Ja, men det håller på att förfalla. Du måste göra någonting åt. Och du är ju ordförande i hembygdsföreningen nu för tiden. Och det blev jag efter Bo Stjernström, som blev ordförande efter Yngve Lundell. Och Bo Stjernström var några år, men han forskade så mycket och tyckte inte att han hade tid med den här ganska tunga tjänsten att vara ordförande i en sån rätt så stor förening.
Och han skrev ju många böcker, eller hela gänget där skrev de här fina böckerna från början, va? Tillsammans med olika personer som kunde Tyresös historia.
Ja, han har skrivit, han och Anita och David Bracken gjorde ju det här fina skissblocket som kom ut här i Tyresö. Dessutom så forskade ju Bosse om Båtsman i Tyresö, och vi har ju haft flera stycken Båtsmanstorp. Men det här var ju det som var bäst bevarat och kvar.
Mm. Andreassons bodde på Rönnbergsvägen, ja, så de hade nära till Alstorp.
För de hade hundar och de var ute och gick. Och ja, det resulterade i att jag, när jag kom hem så ringde jag till Bosse Stjernström och sa att jag hade träffat O. Andreasson. Han berättade att Alstorp håller på att förfalla, särskilt lagården eller ladan. Och så bestämde vi att vi skulle göra en besiktning där, och det gjorde vi i början på januari, och det var ju ingen roligt syn som vi fick se. Så då sa Bosse till mig: men nu får du gå upp till kommunen och be att vi får pengar och att det blir renoverat, för så här får det inte vara.
Kommunen ägde Alstorp.
Ja, kommunen äger fortfarande Alstorp.
Ja, men även redan då så hade
de kommunens mark, ja. Mm. Men där var det nej, det fanns ingen anledning att rädda den här gamla skruttiga ladan som stod där.
Var det både torp och lada?
Ja, ladan var värst angripen.
Mm. Mm. Finns det en lada där nu?
Ja, det är en fin lada där som hembygdsföreningen använder till olika saker. Mm. Ja, och jag blev lite ledsen och jag försökte igen, men det gick inte. Och då tog Bosse tag i det och gick till kommunen, men han lyckades inte heller. Men Bosse var ju inte någon som gav upp i första taget. Så han tog kontakt med en som heter Ankarberg på Länsstyrelsen och berättade om det här. Och hur han fick ut Ankarberg, det vet jag inte riktigt. Men i alla fall så kom Ankarberg med honom ut och så. Och han blev ju alldeles till sig. För här ligger ett båtsmanstorp bevarat i sitt ursprungliga skick, i den ursprungligaste, finaste miljö man kan tänka sig.
Ja.
Och nu kom inte kommunen undan. Så att vi fick då 120 000 till att ta dit en byggfirma, och det blev Värmdö Bygg som la om taken och renoverade och gjorde fint och ordning där. Och det var spännande. Vi fick också med en stege gå upp på vinden, och där låg det gamla skor. För det tydligen hade någon tidigare båtsman varit skomakare också. Mm.
Nu måste vi också tala om, vad är en båtsman för de som inte vet? För man säger båtsmanstorpet Alstorp. Vad var en båtsman?
En båtsman, det var en som var utsedd till att ifrån olika gårdar så skulle man se till att man hade en soldat, alltså en sjöman, som hade tjänst en viss del per år på de olika båtarna.
Var det krigsbåtar då?
Ja, eller var det ju krigsbåtar. Och de här båtsmän, de skulle tjänstgöra, jag tror, ett halvt år eller något sånt där. Och de bodde här i de här små torpen, många barn och fattigt eländigt. Och så hade de någon ko och lite höns och så. Och så var de borta. Och sen när de kom hem så fick de försörja sig med lite andra saker.
Mm. Enormt tufft liv.
Ja, det var fruktansvärt. Ja. Ja, hur som helst så blev alla för det här torpet renoverat. Och så blev vi uppkallade till kommun igen. Och då fick jag träffa en man som heter Gunnar Pettersen.
Gunnar Pettersen.
Pettersen.
Norsk påbrå. Ja. Ja, jag känner honom också. Eller kände honom.
Han var väldigt mycket för Alstorp. Han bodde i Krusboda och promenerade här och tyckte att... Men han var lite bekymrad och sa, tror du inte att det blir inbrott och det här? Ja, det kan man ju aldrig garantera. Och så sa han, men vad ska du ha det till, sa han? Vad ska ni göra där?
Ja.
Då sa jag, vi ska ha gammaldags julmarknad och daglägerskola.
Ja!
Och daglägerskola, det kanske är bland det roligaste som jag har varit med om där. Alltså allting är ju roligt med Alstorp och allt vi har gjort där. Men det här var så speciellt för att det var en man som följde med mig till skolorna när det var föräldramöte på kvällen. För barn som gick i årskurs 3, de hade läst Tyresö. Och då kunde vi ha ett inslag i de här föräldramötena när vi berättade om Tyresös historia. Och då berättade vi också om Alstorp.
Och du hade själv jobbat som lärare på Fårdala skola. Ja. Höll du på med det på den här tiden också? Eller?
Ja, jag höll på med det också.
Så du kunde det här med vad barn kan i Tyres och så?
Ja, och det är flera barn som har frågat ifall jag var född på 1400-talet. Men jag är lite yngre faktiskt. Nu ska jag i alla fall berätta ordentligt för er hur det gick till. De här barnen, de kom ifrån olika skolor. Det var Simmet och Fårdala och Nyboda och allt. Med sina barn från årskurs 3. Och så skulle de få göra det här besöket. Och det här var ju en stor upplevelse för de hade aldrig varit här.
Nej.
Många av dem. Och sen tog vi inte bort fönsterluckorna det första vi gjorde utan vi öppnade dörren.
Aha.
Och barnen störtade in i huset, letade efter strömbrytare för att tända lamporna. Och de sa, vad är lampan? Och jag sa, det finns ingen el här. Va? Hur kunde de se på tv då? Ja, det kunde de ju inte se av. Och det fanns ingen tv då. De bodde här och de kunde bo 6-7 barn här med mamma och pappa. I det här lilla, sa de. Ja, i det här lilla. Och så tog vi bort fönsterluckorna och de fick se hur det var. Och sen så, vi var flera stycken där och så fick de vara med när vi tände vedspisen för att koka vatten. Och de förstod ju aldrig det här med ved. Så ja, de fick också vara med när en av medlemmarna sågade vedbitar. Och sen högg med yxa. Och sen tände vi eld i spisen. Och sen fick de hämta vatten från brunnen. Det var inte så bra vatten. Men det gick att koka vatten till dem den här gången. För det var mest diskvatten då.
För ni valde när ni renoverade. Ni valde att inte dra in el. Och ni valde att inte fixa kommunalt vatten. Utan ni lät det vara som det var från början.
Ja, det är inte tänkbart att man ska vara det. Och det fanns aldrig några pengar. Och det har aldrig varit på tapeten. För det här ska vara ett båtsmanstorp. I sin ursprungliga miljö. Här ska det inte moderniseras. Visserligen så är köket väldigt moderniserat och fint. Men det var ju ett måste att man gjorde ordning där. Så att mössen höll sig utanför och sånt. Och att man kunde arbeta där. För att det kom ju väldigt mycket folk. Och jag kommer till det lite senare. Men det som var också väldigt roligt. Det var att det var inte bara årskurs 3 som kom dit. Utan... Många gånger så var det så att barn som hade gått i årskurs 3 när de började 4:an så slogs de ihop från olika klasser. Och då var det en del lärare som valde att vara 3-4 dagar på Alstorp för att barnen skulle lära känna varandra.
Aha.
Och då gjorde de tårtor och de hade väl mat med sig. Men de var där och de hämtade vatten och de... Ja.
Det blev som ett litet läger kan man säga.
Ja, nästan som ett litet läger. De var några timmar varje dag. Och det var väldigt bra faktiskt. Och väldigt positivt. Sen var det ju det där med julmarknad.
Ja. 79 upptäckte ni Alstorp. Mm. Att ni måste rädda det.
Ja.
När fick ni beslutet att ni skulle kunna använda? Vilket år var det?
första julmarknaden hade vi i alla fall 83.
Mm.
Då var det så skapligt att vi kunde ha det där. Och vi har ju har inte haft några lokaler att prata om. Men vi fick här i Håsby en liten lokal som vi kunde vara och sammanställa lite olika alster som skulle säljas på den här marknaden.
Här på Myggnadsvägen där vi är nu, ja. Hemma hos dig.
Mm. Men den lokalen som är här under där jag bor, den fick vi senare. Vi hade en mindre lokal först.
Mm.
Men jag fick höra också att det fanns en man i Sorunda som gjorde halmarbete.
Halm?
Halm, ja.
Aha.
Ända ifrån kornet och hela vägen upp. Och han gjorde bockar och andra halmarbeten.
Jaha, till julmarknaden, vad smart.
Och, ja, och till jul så åkte jag och en av medlemmarna iväg till Sorunda och köpte. Ja, vi kom hem faktiskt med två säckar med halmarbete. Och det hade vi på första julmarknaden. Och det var ett äventyr.
Ja. Men måste det inte varit svårt då att flytta alla grejer? För att det ligger ju sånt till. Går det att åka bil dit eller hur?
Nej.
Man måste alltid dra och gå med grejerna.
Ibland har det varit så att det har gått och kört med bil. Men har det varit vinter och kallt och snö, då har vi dragit på kälkar. Och, ja, det har varit ett äventyr, det måste jag säga. Men det har varit många villiga krafter och starka krafter. Och ja, det har ju växt faktiskt. Och man har skaffat bättre sledar och det har växt med åren faktiskt.
Men hur gick det med första julmarknaden? Ja, kom det folk? Visste folk om det?
Ja, vi hade ju annonserat ordentligt och vi hade tagit tredje söndagen i advent för att syföreningarna hade ju sina försäljningar så att vi ville inte konkurrera med dem. Och klockan 11 så hade vi hade fått låna bord ifrån skolan så att vi hade inga marknadsbord och där var det halmarbeten och lite hemgjorda saker och så hade vi kaffe och lite bröd. Och när klockan var 10-11 så syntes det inte en enda människa till så tänkte det här var ju en flopp. Men klockan 11 var det som snöret på Vasaloppet drogs undan. Och det strömmade dit folk.
Och vad roligt.
Och när klockan var 12, då var kaffet slut. Och vi hade försökt gå hem till Andreasson och koka kaffe. Men det räckte ju inte.
Nej.
Och brödet tog slut och halmen tog slut. Och allt tog slut. Och vi hade sagt att det skulle stängas klockan 3. Men när klockan var 12 så fanns det just inget kvar. Och sen, ja, så fick vi höra att det här var ju en dålig marknad. Det fanns ju inga grejer där. Men det rådde vi bort på.
Vilket jobb! Ja. Vilket jobb ni har lagt ner.
Ja, ja vi har jobbat verkligen hårt. Ja. Många. Och sen, många har gjort dagsverken på Alstorp. Både med renoveringar och både innanför och utanför. Och burit dit vatten och huggit ved. Och in till varje aktivitet som vi har haft där.
Och sen har det väl också, jag har varit där några gånger beroende på väder då. Det kan bli ganska klaffsigt när många människor går. Om det är lite liksom, om det inte är hårt i backen. Och, hur löste ni det då?
Ja, det löste vi aldrig. Någon gång fick vi lite halm ner från Uddbygård också att lägga ut. Men det var ju som en droppe i havet.
Ja.
Men, och sen så, nu finns det lite mera regler och sånt.
Ja, jag vet. Man kan gå på det nu va?
Ja, men då kunde man. Och jag vet att det var en man som halkade och låg där i leran. Och det kändes inte roligt faktiskt. Men han tog det med en nypa salt. Men sen har det varit bra väder. Och några gånger har det regnat bort. Men inte så många faktiskt. Men det har också varit när det var ruskigt kallt.
Ja.
Och det ryms ju inte så mycket folk inne i stugan. Så att,
hur många kvadratmeter är det där lilla rummet?
Ja, det kan man undra.
Ja, det är inte många va?
Det är en
20-30 kvadratmeter kanske.
Jag vet inte mycket, ja. Jag vågar nog inte säga Nej. Det faktiskt.
Men, för det är inte, får det plats 20 pers där inne eller någonting sånt?
Ja, det gör det ju. Mm. Det gör det. Och vi har ju haft olika aktiviteter där.
Mm. Och där hade ni även styrelsemöten där?
Ja, någon gång har vi haft styrelsemöten där, men för det mesta har vi inte haft det.
Nej, för det är,
vi har haft många gånger ner på Uddbygård, men inte mer än någon enstaka gång här.
Mm.
Men vi har haft andra aktiviteter.
Mm. Men allt det ni skulle göra inför julmarknaden, att liksom baka och sånt, var det allting hembakat och sånt?
Jajamensan, det kommer inte något köpesbröd. Inte. Nej. Nej. Och det, så är det ju fortfarande. Och det är ju saft och det är sylt och det är hembakat bröd. Och det finns de som står i kö för att köpa det här hembakade brödet. Som, ja, många som inte orkar och kan baka, de vet att hit kan man gå och köpa bröd till ett någorlunda hyfsat pris. Framförallt så är det ju hembakat.
Mm.
Så det är väl det som drar väldigt väl. Och vi har också haft tombola, men det är nedlagt nu. Det var mycket jobb med det, man ska köpa in material och med lotteri och sånt. Och sen, ja, Alstorp har betytt väldigt mycket och det är ju tack vare Bosse Stjernström att han verkligen inte gav upp att det gick att rädda det här. Och nu är det ju väldigt populärt. Och
det är jättepopulärt.
Nu är det känt. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Jag är inte i sån kondition att jag kan gå dit längre. Men jag gläds åt det och jag kan ju baka och göra lite saker hemma.
Men ibland har ni en gammal häst som går med. De barnen får sitta i. Nu har det varit, jag tror den heter Vinter eller den heter Sommar. Jag kommer inte ihåg vad hästen heter. Vinter eller Sommar heter den. För mitt barnbarn fick åka med den, en gammal arbetshäst som går från parkeringen till Alstorp.
Ja, just det. Det har varit lite av och till. Vi har haft hästridning av och till, men det har varit lite olika beroende på tillgång och efterfrågan faktiskt.
Mm, mm.
Men sen blev det ju så här att den här Yngve Lundells minnesfond som blev efter Yngve Lundell då.
Du får tala om vem Yngve Lundell var. För att han var ju väldigt känd här.
Ja,
hans pappa hette Ivar Lundell och hans mamma hette Selma.
Ja, och Yngve Lundell var lärare i Trollbäcken. Och det var han som var den första ordföranden. Och sen så, när han dog så hastigt så bildades det en minnesfond. Och den här minnesfonden, den skulle ju ha in lite pengar också. Och då var det en av medlemmarna där som kom på att tänk man skulle kanske kunna sälja semlor där.
På semmeldagen?
Så det blev en gång i mitten på februari och en gång i mitten på mars.
Aha,
och sen fick hembygdsföreningen hälften av inkomsten och minnesfonden hälften. Men nu finns det ingen minnesfond kvar.
Mm.
Det är ju så här när det händer så här akuta saker så blir det lite drastiskt och så bildas man och det är inte alltid de är så långlivade. Men semlor finns det fortfarande på Alstorp.
Det är väldigt trevligt faktiskt. Jag har varit där med mina barnbarn.
Ja,
ja, det är väldigt trevligt.
Ja. Mm. Och är det kärnlig vädlek så fryser man inte så mycket. Och sen har man kommit på att det går bra att grilla korv där också, så det kan
Exakt.
Man också göra.
Och ibland är det sagostunder runt elden, någon som berättar sagor.
Ja, det finns många aktiviteter. Ja. Och, det...
och i huset brukar ni väl sälja, eller gjorde ni väl också att ni sålde böcker och lite
ja,
sånt?
Ja, från början gjorde vi inte det, utan det har kommit senare år. Vi har inte haft så mycket böcker heller.
Mm.
Och det här är ju också en inkomstkälla för hembygdsföreningen, för att i början, då hade vi ju när vi hade träffar och lånade olika lokaler, då fick vi ju in lite för kaffebrödet och så, annars var det inte mycket. Så att vi hade en kassör som hette Britta Östergård och vi skulle skicka ut inbetalningskort och då hade vi inte pengar till frimärken, så då fick vi stå för det själva. Det var Britta som stod för det.
Oj, ja.
Men sen kom det in pengar då av medlemsavgifterna och så fick hon tillbaka sina pengar. Men nu är inte det aktuellt. Nu finns det en god kassa i hembygdsföreningen.
Ja.
Det hörde vi på sista årsmötet också.
Men är inte det fantastiskt? För att mycket av det som ni drog igång där, det här med att ha ett ställe som är så känt som Alstorp. För jag tror att alla vi läst om Alstorp, eller man, det är liksom ett ställe som, rör man sig i Alby så går man till Alstorp, eller om man går till, man vandrar runt där. Och det är ju liksom, det är mycket aktiviteter ändå per år tycker jag som hembygdsföreningen bjuder in till.
Ja, det är ju de här semmeldagarna, och sen var det en av medlemmarna som hade varit en valborg nere på Alby. Men det var så trångt och mycket folk och så att jag tyckte inte att det var så trevligt. Men det resulterade i att de här som tyckte att det var lite för mycket folk där nere. Och det var bra att det fanns valborgsmässel där också. Så att då blev det så att vi bestämde, vi kanske ska ha en liten eld här på Alstorp. Och vi var första gången, så kanske vi var en 10 stycken som hade en liten brasa där. Ja. Och då var det folk som promenerade ner till Alby och de tittade och undrade vad det där var. Och sen nästa år, ja, då bestämde de sig för att stanna här och så blev det lite mer folk och sen blev det lite mer folk och sen blev det större och så blev det större. Och nu är det enormt mycket folk som kommer dit. Ja. Och nu
finns det ingen brasa på Alby längre?
Nej, av och till så är det ingen brasa på Alby. Det har varit lite olika fram och tillbaka men de sista åren. Men nu är de förberedda. Och det är ju ingenting som man bara tänder en brasa. För att få elda här måste man också ta kontakt med brandmyndigheterna.
Ja, hur är man då när det inte finns något vatten?
Det finns vatten.
Men vad då? Det finns ju bara brunn, sa du?
Ja, det pumpar man upp. Aha, så att det står vatten överallt. Men brandkåren kommer och besiktigar och anser de att det inte får eldas.
Aha.
Då eldas det inte.
Aha, det
men då kan de komma efter någon dag och elda upp den här brasan så att det inte är någon
unge. Som,
ja, ja, eller någon halvpyroman som har lust att börja elda där. Så att det är en bra kontroll på det också. Och sen om jag skulle säga någonting här som kanske inte landar det bästa. Men jag skulle önska att alla föräldrar som kommer till den här valborgsmässan skulle stoppa ner sina mobiler i fickan och ha koll på sina barn. För barn älskar att slänga och vara nära elden. Och det, visst finns det funktionärer, men det läggs ett stort ansvar på dem. Så att det här är en liten brasklapp som kommer med här.
Ja.
Det är inga fel på föräldrarna, men alltså, det har ju blivit en trend att man gärna har sin mobil i handen.
Ja, ibland har man kanske fota, men ibland sitter man och gör, eller står man och gör någonting annat och det är ju tråkigt. Men du, ni har ju också haft väldigt mycket liksom, musikaliska arrangemang där i samband med... Vi var ju där för ett tag sedan, då var det tydligen musikklasser va? Som
sprang. Ja, de kommer på julmarknaden.
Ja.
Det har varit olika körer och sånt som har kommit vid julmarknaden och Valborg.
Mm. Och ni har haft både mamsellerna och lite andra som har sjungit?
Ja, det har varit lite olika faktiskt. Ja. Och
det måste väl också vara väldigt bra, för det blir liksom ett kulturarrangemang i flera lager.
Ja, det blir det ju. Och då kommer ju också anhöriga till de här körsångarna.
Ja,
det var ju så det började så dra, för att jag menar från allra första början då var det ju ganska mycket folk, men det blir ju bara mer och mer och mer.
Mm.
Och det är ju väldigt roligt för att det är ju inte så mycket valborgsmässa. Det är i Trollbäcken då och den här. Och ja, det kommer ju upp lite överallt. Men i alla fall så är det viktigt att den här finns. Men också viktigt att det sköts också.
Mm. Sen har det väl varit sådana slotter också va?
Ja,
var det någonting på din tid också?
Det har kommit någonting efter min tid.
Mm.
Och det är väl Miljövårdsföreningen som drar igång den här slotten.
Mm.
Och det är ju trevligt. Och sen på hösten så är det äppelkaka.
Ja, det är också bra.
Ja, och då kommer det folk och fikar och äter äppelkaka. Det är bara liksom att man har ett utflyktsmål och så går man dit och får sig lite äppelkaka och vaniljsås och hoppas att det är bra väder.
Det jag blir så imponerad av när jag hör Göran Sundgren och Björn Ågren berätta om all aktivitet som pågår i hembygdsföreningen, det är att det funnits eller det finns en massa små grupper, ett gäng som gör det, någon som bakar, någon som fixar. Och den här när man en gång om året får bjuds in på någon mat va?
Ja.
Jag tror att jag gick in där, Bernt Karlsson är ju med i något sammanhang där också.
Ja.
Var det 50 pers eller 60 personer som på olika sätt är involverade och gör saker.
Mm.
Det måste vara väldigt ovanligt för en förening. Att det är så många som gör sina grejer.
Ja.
Att det inte bara är ett fåtal som gör allt.
Nej, alltså det har alltid varit folk som har gjort saker och ting. Men det har blivit större grupper. Och förut var det mest styrelsen som gjorde saker. Det fanns ju andra också på sidan om som gjorde också. Men nu har det blivit mycket större och Göran, han är ju en fantastisk ordförande och han är ju väldigt driftig och öppen faktiskt. Så att det är ju ingen låst förening på
Nej,
något sätt.
Nej, exakt. Och sen så finns, numera finns ni på sociala medier, det vill säga Facebook och sånt. Ja. Så folk kan ju följa mycket mer vad ni gör.
Ja.
Och det är också roligt för att det lockar ju till yngre generationer.
Ja.
För jag tror att du som, och Bernt som tillhör generation där ni faktiskt pratar med varandra.
Mm.
Det är inte alla yngre generationer som berättar för varandra. Att, utan de får ju veta saker via typ sociala medier.
Mm. Alltså det här med Tyresös historia. Det var ju fantastiskt då när jag kunde åka runt med buss. Med årskurs 3 från olika skolor och guida runt. Och visar dem vad som fanns här. Och jag kan möta faktiskt de som säger. Åh, dig minns jag när vi var ute och åkte buss och vi kom någonstans.
Ja.
Ja, vi åkte till Hammerstad bland annat, till den där slottsruinen där. Och, för det var ju liksom början på något sätt kan man väl säga till historien här i Tyresö. Mm. Så kom ju med Erling Gisle Nilsson och de här.
Vilka sa du?
Erling Gisle Nilsson och de här gubbarna.
Nej, jag vet inte vilka de är.
Nej, du var inte född på 1300-talet. Men jag är mig, när jag har pratat om Tyresö har jag fått frågan flera gånger. Ja, men det sa jag förut.
Ja. Men det här med att det ligger så här ensligt som det gör.
Ja.
Och egentligen ingen granne som ser huset. Har det varit mycket förstörelse och inbrott och sånt?
Alltså jag tror att det har varit under alla år här, det är ju 40 år, så tror jag, om jag inte missminner mig helt fel, så första inbrottet, det var i maj för 36 år sedan.
Mm.
Då var det första inbrottet och då gick de in och de tog ju några fotogenlampor och lite sånt. Och sen har det varit under min tid två inbrott till. En gång kom de inte riktigt in. Och en gång så kom de mot. Vi hade en vävstol faktiskt där inne. Så men det blev för trångt så det har vi inte kvar. Och då var det mattraser som de vält ut. Och sen tog de några diskbaljor och lite annat konstigt. Vi förstod ingenting. Men jag vet att trots att det är ordentliga bomlås och allt det här så har det varit proffs som har försökt att ta sig in någon gång. Men jag vet inte vad de tog.
Mm.
Men, det var före min tid.
Ja, men det är ju liksom väldigt viktigt tror jag. Det finns ju många torp i Tyresö där liksom, som ligger, ingen bryr sig om dem. Det här är ändå ett av de torp som man faktiskt anstränger sig och hela tiden fixar med. Så att det känns ju som att det här är ett levande torp. Fast
ja, det är det ju faktiskt. Och det beror ju också på att det är ju, dels är det ju skidspår på vintern när det är snö. Så folk passerar ju väldigt mycket. Och sen är det ju många som är ute och springer. Och sen är det ju många som besöker Uddbygård. Och sen går över ängarna och passerar igenom här. Och sen så, jag tror att det är fortfarande så att det är en vaktlista.
Man
går dit ett par gånger i veckan och kollar att det ser okej ut. Och sen så tror jag att det finns en lapp där man, om man går förbi som vanlig medborgare och ser att här har hänt någonting, att man kan ringa.
Ja,
men jag har ju inte varit där på så många år eftersom det inte kan gå så bra.
Mm. Nu finns det också skyltar överallt. Mm. Det har ju Lena Gute på kulturförvaltning sett till.
Mm.
Att det som är roligt för oss då som har rört sig i Tyresö, plötsligt så står det, aha, en skylt, här låg Krusboda torp, jasså. Eller här låg Petterboda, alltså här låg det.
Ja.
Och nu står det ju faktiskt, här är Alstorp. Och så kan man läsa lite information och så kan man slå vidare. Så att det inte bara står ett konstigt hus mitt ute i ingenstans.
Och det är ju ganska känt faktiskt det här torpet också.
Det är det.
Ja. Och det här får vi sända en varm tanke, inte bara till Bosse kanske, utan även till Anita, för att det tog väldigt mycket tid utav Bosse att hålla på och jobba med det här. Så Anita, hon är ju också delaktig, för det var hon som fick av marktjänsten sen med 3 barn och allt det här.
Ja.
Och arbetar också som lärare, så att det var båda dem. Och de har ju också fått det här kommunens
heter årets kulturpersonlighet.
Ja,
så?
Någonting jag har också fått det en gång.
Har du också fått det? Det var fantastiskt roligt. Men om vi nu, vet du, bara så att vi låter de lyssnare som inte vet. Tyresö hembygdsföreningen startades för länge sedan.
Mm, 52 år sedan. Är det.
Ja, och vem var den första ordförande, sa du?
Yngve Lundell.
Yngve Lundell, vars pappa då var Ivar Lundell som var inspektor på Tyresö gård eller Tyresö slott.
Ja.
Och efter det kom...
Bosse Hernström.
Och sen efter det kom du.
Ja.
Och sen efter dig.
Ja, så har det varit olika.
Olika. Ja. Men du har suttit allra, allra längst.
Ja.
Och då säger vi en gång till, hur många år då?
34.
34. Och vad har det varit bäst, tycker du, med att vara så här engagerad som du har varit?
Ja, för det första har jag alltid varit intresserad av både historia och saker och ting som händer. Och ja, jag gillar att jobba med praktiska saker.
Mm. Och du kan baka också.
Jag kan också baka.
Jättegoda bullar fick jag här.
Ja. Jo. Men just så är det så att historia, det är det som jag har varit intresserad av. Och jag har ju också varit intresserad av Tyresös historia.
Mm.
Och då, det kanske är att man har arbetat mer praktiskt att vara ordförande. Men det har ju också varit att man försökt vara jour med det som händer i de olika föreningarna och...
Och lär känna väldigt mycket trevliga människor.
Ja, man träffar ju väldigt mycket folk och det är lite kul så här. Och fast jag inte har varit på alls för länge så kan det... På vårdcentralen, om man går på sjukgymnastik eller någonting, så kan folk säga, men det känner jag igen. Ja, nu vet jag, det var på Alstorp, säger de så här. Så att det, och ja, det är trevligt faktiskt att det har blivit något positivt av det här.
Ja.
Och det som jag har sagt nu flera gånger, att det är för att vi hade Bosse och Anita Stjernström. Och att Bosse var så ivrig. Och så får vi väl säga tack till kommunen som till slut gav med sig. Och nu tror jag att kommunen bara kan vara glada.
Jag tror de är jättenöjda. Det som är tråkigt med andra torp som ingen har brytt sig om. Mm. Det är att de förfaller, ja, om man inte
så
ägnar sig
åt det. Så är det ju vid det här torpet som ligger vid Folkbyggströmmen.
Ja. Så att det är viktigt att det finns några som... Mm. Finns det inga människor i ett hus så dör huset också.
Ja, det gör det. Mm. Men det här får vi hoppas att det lever vidare och att, det, att alla får glädje om det. För att det är ju en liten pärla.
Ja, och då får jag tacka dig, Gunnar Boström, för att jag fick komma hit till din lägenhet den här gången. Och vi ska ju fortsätta göra fler program därför att du är en... Ungefär som Bernt Karlsson, ett vandrande uppslagsverk. Jag behöver sådana människor som kan berätta och du är väldigt duktig på att berätta sådana här saker. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Tack själv. Mm. Tack själv.
Och jag som då har äran att både äta goda bullar och komma hem till Gunnar. Jag heter Ann Sandin Lingen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.